nu under våren några kapitel i taget. Och tillsammans med den så har vi en bibelläsningsplan. Den finns tyvärr inte i tryckt format här uppe, men den här veckan så är det Lukas evangeliet kapitel 6 och 7 primärt som har varit i planen. Och jag kommer att predika primärt utifrån Lukas kapitel 6, verserna 27-36. Så jag tänkte läsa dem här i början, så alla är med på var vi är någonstans. Och det här är taget ur Jesu slättpredikan. Överskriften heter Älska era fiender. Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livknädnad. Ge åt var och en som ber dig. Och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Jag ska tala idag om att inta en tjänares gestalt. Här tycker jag Jesus är den ultimata rollmodellen i tjänandet. Vi kommer gå igenom lite av det. Men jag skulle vilja ge ett litet perspektiv på vårt inre kristna liv och vårt yttre kristna liv. Här talar Jesus väldigt mycket om vad vi ska göra mot vår nästa. De som lever runt omkring oss, älska era fiender. Det är ett känt citat här. Gör mot andra som ni vill att andra ska göra mot er. Och om vi älskar dem som älskar oss, vad har vi då att få igen något för? Det gör ju alla. Jag tror att i vårat liv så är det viktigt att hitta en balans mellan det inre och det yttre. Och det är någonting som reflekteras också i det kristna livet. Att den inre uppbyggnaden som vi får genom Jesu undervisning, hans nåd, hans frälsning. Och vad vi kommer in i genom vår bön, vår lovsång, vårt pris av honom. Behöver vara i balans med den yttre utövningen av vår tro. Vi behöver dela med oss av vår tro och vi behöver vara givmilda. Vi behöver vara barmhärtiga. Vi behöver vara förlåtande och ha omtanke för dem som är runt omkring oss. Jag är jätteglad för det arbete som vi har startat upp här med mathjälpen. Bland annat också hoppfull gemenskap. Där vi tar hand om människor som är i behov. Det är en del av det kristna livet. Jag är övertygad om att det är någonting som vi alla behöver ta del av. Vi behöver ge ut av det som vi har fått. Jag vill också nämna ett exempelperson i Bibeln som jag ser upp till väldigt mycket och som jag har haft som förebild, framförallt i mitt tidiga kristna liv, och det är David, kung David. Hans son var på tal här förut, kung Salomo. Men David, det står att Gud älskade David och att han såg att han hade ett gott hjärta, att han hade en ödmjukt hjärta, och det behagade Gud. Och David levde verkligen ut det här med att älska sina fiender. Under många år så var han förföljd av kung Saul. Och han sprang runt i öknen och han gömde sig i grottor. Och flera gånger så hade han möjligheten att hämnas på Saul. men gjorde det inte. Jag tycker det återspeglar så klart vad Gud vill säga med de här verserna, att älska era fiender. Även om ni har möjlighet att göra ont mot någon som gör ont mot er. Ofta får man en möjlighet att det kanske är någon som har pratat illa om en. Eller på något sätt fått en omständighet att verka väldigt dålig. Så att någonting blir sämre på jobbet för en tid eller något i den stilen. Och ofta kommer en möjlighet att hämnas. Att det finns, alla gör vi misstag och den här personen kan också göra ett misstag. Och jag tror i våra liv att det är det här som den här texten talar till. Att vi i de situationer där vi har verkligen möjligheten att hugga till, hämnas, ge tillbaka. Vi ska backa tillbaka och välsigna. Precis som David gjorde. David skar av en hörntofs från Sauls mantel och han går ut och säger: jag hade möjligheten att döda dig. Varför förföljer du mig? Jag vill dig inget illa. Jag tror vi har den platsen i vårt samhälle idag. Jag vill dig inte något illa. Jag vill signa dig. Varför gör du ont mot mig? Jag tror inte vårt yttre liv, alltså vårt tjänande, står på egna ben. Om vi bara skulle gå ut och tjäna och tjäna och tjäna och tjäna, försaka oss själva till 100%, så är inte det hållbart. Vi bränner ut oss då. Vi behöver någonstans fylla upp oss med liv. Men det omvända gäller också. Om vi bara fyller upp oss med andligt liv genom Jesus och genom anden, så är det någonting som inte får komma ut. För det är så naturligt för oss när vi kommer in i Jesu närhet och låter hans människa påverka oss, så är det någonting som vi måste ge ut. När vi läser vad Jesus har gjort: Jesus levde för de som var runt omkring dem, kring honom. Men han tog också tid för att vara med fadern. Ibland så har han haft jättestora framgångar och predikat för flera tusentals människor. Sen dagen efter så drar han sig undan. På ensam med sin far. Det kan vara svårt för oss att förstå ibland i den framgångskultur som vi befinner oss i. Att ja, men har vi framgång, rid på den och så får du lite mer framgång. Men Jesus kände efter från djupet av sitt hjärta och han kände att nej, nu är det nog. Nu behöver jag tid med fadern och så behöver vi gå på den vägen som han har framöver. Jag tror vi har mycket att lära oss i det lugnet som han utstrålade, som han levde i. I den friden att kunna lyssna in och verkligen vara ledd av Gud. Och ha den här balansen mellan inre uppbyggnad och yttre tjänande. Är det någon här som har segelflugit någon gång? Det skulle jag vilja göra. Det verkar vara en riktigt, riktigt underbar upplevelse. Att kunna flyga bland molnen utan ljud. När man sitter i flygplan så är det ju det här jobbiga ljudet. Så alla har på sig hörlurar och man ska, ja, de ska helst vara sån här active noise cancelling. Så man inte hör oljudet som är runt omkring en. Det är bullrigt, men i ett segelflygplan så bara... Precis som att vara en fågel. Nu undrar ni förstås varför jag pratar om segelflygplan plötsligt. Men jag tänker mig att det här med den inre uppbyggnaden och det yttre tjänandet eller utövandet av Jesu undervisning, som egentligen är den här kärleksutgivandet, givmildheten och omtanken. Att när vi fyller oss med ande och när vi läser Guds ord och det fyller oss med den här friden och vi kan prisa Gud, att det får vara som en positiv spiral. För när man segelflyger så gäller det att leta efter uppvindar. De studerar olika typer av moln och det gäller att hitta de här molnen när man är ute och flyger. För då vet man att där borta så är det uppvindar. Då måste vi åka dit för att kunna cirkulera upp, för att komma upp på en högre höjd. Och jag tror att vårt andliga liv fungerar på ett liknande sätt. Att när vi har den här inre uppbyggnaden så kommer vi, det lyfter upp oss. Men sen behöver vi utöva det också för att komma upp till nästa nivå. Och så fyller vi oss med det inre från Gud igen. Så får det gå i en positiv spiral som kan lyfta oss upp. Precis som ett segelflygplan. Det är inte alltid lätt att agera på de här, på det här positiva sättet, att ha den här kärleksfulla inställningen och den här utgivande attityden jämt i livet. Det finns tillfällen när vi är väldigt trötta, kan vara slitna. Vi kan ha fått genomlida mycket förföljelse av olika slag, eller vi kan ha blivit orättvist behandlade av alla möjliga anledningar. Jag tänker ett exempel kan ju vara hemma. I vårt hem, det är inte alltid man får sova alla timmar som man behöver. Det är inte alltid barnen gör precis som man vill. Det är inte alltid det blir optimalt när man ska gå upp och göra frukost, utan det händer en olycka eller någonting sådär. Det är en ständig övning i våra liv att agera utifrån de situationer vi hamnar i. Vi gör inte alltid rätt. Men jag tror att det är svårt att leva i en relation som inte är uppoffrande. Jag tror det är där själva nyckeln ligger i alla våra relationer med varandra. Och det är där tjänandet kommer in. Att när vi tjänar varandra så accepterar vi att ta ett steg tillbaka. Att gå ner i prioritet och se de som är runt omkring oss. Och framförallt i en relation, om båda parter gör det, så blir det väldigt, väldigt bra. För att då ser man hela tiden varandra och kan agera utifrån de här situationerna och parera de oförutsedda sakerna som uppstår. Men som sagt, det är inte alltid man lyckas med det här. Och det märks när man misslyckas med det. Men då får vi vara där och förlåta varandra. Och leva i den delen utav Jesu undervisning. Ska gå vidare. Till Filipperbrevet kapitel 2. Och kolla lite närmare på Jesu förebild som en tjänare. Och här står det väldigt klart och tydligt att han intog en tjänares gestalt. Vi läser från kapitel 2, vers 1-8. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Jag tycker verkligen om bilden, den sista måltiden, när Jesus kommer in med sina lärjungar. Han har bett två lärjungar gå före, om de nu har två eller fler, att förbereda påskalammet, för de ska ha sin sista måltid där. Och de kommer in och de ser att det inte finns någon tjänare i lokalen. På den tiden så hade man tjänare för att tvätta fötterna. Man gick ut i sandaler, man blev väldigt smutsig och den här smutsen skulle inte in. Speciellt inte i en festlokal. Så där stod tvättkaret och vattnet var där, men det fanns ingen tjänare där. Det var ett smutsigt arbete som ingen ville ha. Det blev en sån här awkward moment. Så alla började titta på varandra, men ska du eller... Du, ja, alla tar ett steg tillbaka. Ingen vill tvätta de andras fötter. Men Jesus tar upp handduken, knyter den i sidan, går ner på knä och tvättar alla lärjungarnas fötter. Han tvättar också Judas fötter. För han är fortfarande där. Jesus, där han vet att Judas ska förråda honom, böjer sig på knä och tvättar smutsen av hans fötter. Älska era fiender. Jesus är en så strålande ledare när han gör det här. Han visar med allt han är, med allt han gör, att det går i linje med hans undervisning. Han lever ut sin undervisning till 100%. Och lärjungarna har ofta gnabbat med varandra om vem är störst, och jag är störst, och jag har gjort det där och du har gjort det där. Det är som sista dagen så känner han nödvändigheten i att verkligen visa vad det hela går ut på. Tjäna varandra, säger han. Den som är minst bland er är den som är störst. Den som offrar sig är den som vinner allt. Det finns forskning idag som pekar på att i en arbetssituation så presterar man mycket bättre om man känner sig trygg. Om man känner sig säker i sin situation, i sin position. Och man har gjort en studie som visar att framförallt soldater känner sig väldigt trygga när de har en ledare som de vet kommer offra sig i deras ställe. Om den ledaren de har, om de kan lita på den till den nivån, att de vet att om jag skulle hamna i en livsfarlig situation så skulle den slänga sig framför mig och rädda livet på mig. Det är någonting som möjliggör att de kan prestera på en helt annan nivå. De kommer till en annan nivå av tillit som gör att man kan samarbeta på en så mycket bättre, på ett sånt plan som gör att de resultat man uppnår tillsammans blir helt andra. Och jag tror det är precis på det sättet som Gud har designat eller gjort oss för att leva med varandra. I en fullkomlig tillit. Jag ser det här bara som en reflektion av Guds design utav oss. Han vill att vi ska leva så här, och Jesus säger det hela tiden. Offra er för varandra, tjäna varandra. För det är då det funkar. Det är då vi kommer till den här tilliten, och det är då vi tillsammans kan flytta berg. Det är då vi kan nå ut till dem som behöver. Jag ska gå vidare till en liknande berättelse i Lukas kapitel 7. Där det också tvättas fötter. Det är mycket fotvård idag. Det är Jesus som är hemma hos en farisé och får en oväntad pedikyr. Från vers 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han källa till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Men då sade Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sade, du har rätt. Hoppar vi till vers 47. Därför säger jag dig, Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Det vi får se här är effekten av Jesu enorma kärlek som har påverkat den här kvinnan. En kvinna som är förstörd av olika saker i sitt liv. Som har fått möta kärleken på riktigt. Som har fått sitt liv förvandlat. Hon vet inte vad hon ska göra, hur hon ska tacka. Hon bara sätter sig vid Jesu fötter och gråter. Och gråter ut friheten. Gråter fram friheten och tvättar hans fötter. Men det pratar också om att hon har insett att han är på väg att korsfästas. Hon tvättar hans fötter. Hon vill tjäna honom. Kärleken förvandlar. Jag minns en gång när vi var på besök hos några vänner i Stockholm. Så var vi i Sankta Klara kyrka och gick på en förmiddagsgudstjänst och satt lite långt bak så där vi var lite sena och satt oss där. Så lite senare än oss så kommer det två rejäla män i skinnjackor som sätter sig framför, som såg lite slitna ut utav livet också. De satte sig där och i min dömande inställning som jag hade då, idag är ju perfekt, så tänkte jag, vad är det här för några? Och det är något som jag absolut inte är stolt över att ha tänkt. Men när det blev lovsång och vi började sjunga, så satte de här grabbarna igång och sjöng. Och det var inte rätt tonart, men det var rätt sång. Men de sjöng från djupet av sina hjärtan. Och den sången de sjöng har berört mig mycket djupare än många andra väldigt fina sånger jag har hört. För det var precis det här som den här kvinnan gjorde, som hördes i deras sång. Gud har förändrat mitt liv. Jag är fri. Jag kan tjäna honom med glädje. Jag kan prisa honom med glädje. För mina bördor har lagts av mig. Och det är resultatet av att kristna som känner ett pockande i sitt hjärta, när Gud säger det är dags att gå ut, det är dags att tjäna, så har de lytt och gått ut och tjänat på gatorna. De har gett människor det som de har behövt och de har fått ett möte med Jesus. Tack vare att de har lytt och varit villiga att offra sig själva och tjäna dem som verkligen är i behov. Mattias talade för några veckor sedan om en eldstad. Att vi tycker om att elda. Jag tycker också om att elda. Jag vet inte om det är alla människor tycker om att elda, men det är roligt att elda. Mattias var inne på det där. Det satte spår i mig att nu ska jag också prata om att elda. Men jag gillade den bilden som Mattias använde, och jag tänkte återanvända den lite på ett annat sätt, men i den kontexten vi pratar om idag. Det handlade om att en eld som får brinna syrefattigt, det sotar igen den eldstad där den befinner sig i. Och jag tror det är precis så med Guds eld i våra liv, i våra hjärtan. Om vi stänger in den i våra hjärtan, om vi drar åt syre till försen, då tänker jag att syre till försen är vårt yttre utövande av vår tro. När vi låter den rinna ut och vara den här kärleksgärningarna, den här uppoffringen som vi kan ge till andra människor. Om vi stänger av det och inte vill göra det, utan vi sysslar bara med jag sysslar med mig själv. Min relation med Gud är det enda som betyder någonting. stänger jag till den här syretillförseln. Och då sotar mitt hjärta igen. Till slut så försvinner min medkänsla, min omsorg. Det enda som betyder något är att jag får det jag behöver i min gudsrelation, att jag känner mig bra. Vi blir till fariser. Vi börjar se felet i alla andra och rättfärdiga vårt eget uppförande. Men jag gillar också den andra delen av det hela, att om man ser till att elden, för elden kommer ju slockna också, om man stänger allt syre till för sig, kommer elden vad det lider slockna ut, den kommer dö. Men om man fyller på med ny ved i brasan och öppnar syretillförseln igen så att en ny eld kan brinna. Om vi låter Gud komma in då på nytt och påvisa vad som är bra och vad som är dåligt för att förnya oss från insidan. Och samtidigt låter det rinna ut och så att vi lever i den kärlek som vi får från Gud. Så kommer den att bränna bort det här sotet. För när en frisk eld blåser så förtär det sot som har bildats i den eldstaden den är. Jag tror precis så fungerar Guds eld i våra hjärtan. Har vi varit instängda en period eller har vi fokuserat för mycket på oss själva, så kan vi låta Guds eld brinna i oss. Och i den stund som vi ger ut, vi behöver inte hålla på särskilt länge, ett enda tillfälle är det som behövs för att vi ska rulla över och komma ut i det här tjänandet. Och vi är fria från den inlåsthet som vi har levt i. Jag vill avsluta med en vers från Hesekiel som pratar just om det här att ha ett hjärta som är utgivande. Ett hjärta som är mjukt. Ett hjärta som är berett att ge ut Guds kärlek. Det är från Hesekiel kapitel 36, vers 26. Där står det så här: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. När jag gick med Jesus i början på min vandring så kände jag den här versen väldigt påtagligt i mitt liv. Hur mitt hjärta förändrades. Och det var en vers som hjälpte mig att förstå vad det är som behövs för att leva en sund gudsrelation och en sund relation till andra människor i ljuset av den undervisning som Gud ger oss. Att byta ut vårt hjärta. Att inte gå runt med ett stängt hjärta av sten. Utan att ha ett hjärta av kött och blod som kan känna. Som kan lida med andra, kan visa omtanke, vara givmilt. Jag tror det är det som händer när Guds ande får blåsa in i oss och bränna bort det sotet som har samlats där.